Är det framtid eller är det dåtid? Välkomna till Kompilator, podcasten där vi ställer de svåra frågorna. Jag heter Bartek och med mig idag har jag Mattias Karlsson som kanske kan bringa lite ljus i frågan. Välkommen!
Tack, tackar. Kul att vara här.
Det är inte första gången du är med här. Du var ju med i avsnitt... när var det? Det var ganska länge sedan du var med sist.
Det var ju första vågen. Nu är vi version 2 på Kompilator här nu. Så att
det... Ja, men precis, exakt. Det var nästan 2 år sedan som du var med i februari avsnitt 40 och pratade Azure Functions och Batchjobb i största allmänhet. Och nu är du tillbaka. Välkommen.
Jag kan säkert loppa lite tillbaka till det också. Det är ju .net vi ska prata om idag, så att då finns det ju beröringspunkter även här.
Exakt. Temat för idag är alltså .NET. Det har nyss släppts en ny version, version 7. Och jag tänkte att vi kunde prata lite om dels den nya versionen. Men jag har märkt att det är ganska många som har en ganska utdaterad bild av vad .NET är, vad det inte är och vad det är kapabelt till. Så har du också märkt det?
Jag kan säga, det var ganska tydligt. Vi hade ju, för första gången hade vi Sveto-konferensen i Göteborg i september. Och då märkte man, pratade bland annat med en del utställare, att det var väldigt stor skillnad mellan vissa bolag är kvar på klassiskt .NET och har gjort det samma .NET-kod i många år, tror jag. Och det var väldigt stor skillnad. Och så finns det de som är lite kanske mer... lite mer cloud-native-tänket som ligger på det senaste. Och det är en liten disconnect mellan de två världarna. Det är som två bubblor lite grann. Som har, ja, de har, någon gång har de separerats på något sätt. Kan man säga, det märker man ju när man pratar med folk. Och det är ju... Det är också, sen är det ju att det är ganska dramatiskt ändrat sen man började med .NET Core i tänket. Innan var ju .NET något som släpptes med Windows och versionerades med Windows, och det gick sakta men säkert. Man behövde inte oroa sig så ofta. Det var vart tredje år ungefär det hände någonting. Och där har de ju nu ändrat ganska radikalt. I början var det, man kan säga när .NET Core kom, så var det lite High Chaparral med sakerna, för att då kom det nya saker hela tiden och saker togs bort. Men med runt .NET Core 3.1 ungefär, då började saker stabilisera sig, och med .NET 5 så blev det den modellen vi ser idag med releasecykel och sånt. Så att,
.NET det har ju över 20 år på nacken nu. Första släpptes väl där någon 2001 någon gång?
Ja, min första produktionskod jag hade med .NET var 2002. Ja. Så att jag började, och det är väl faktum att jag inte har hållit på med samma .NET varje år, utan för mig har jag lite hängt med i alla fall. Men det har ju både sina fördelar, att det är ju fortfarande, även om du kör senaste, så är det fortfarande mycket som är väldigt bakåtkompatibelt, och det har ju alltid varit ett .NET har varit hyfsat duktig på det, tycker jag, genom åren. Att sen har de ju med det nya taget tillfället i akt att breaka saker. Så att det är väl stora. Men...
om det är något som är Microsofts paradgren, så är det bakåtkompatibilitet. Om det är någonting mer som är deras paradgren, är förvirrad namngivning. Och jag tror att mycket av det här att man har en bild av .NET som någonting som är hårt kopplat till Windows hör till det här att .NET, gamla .NET som numera kallas .NET Framework, det hör ihop med .NET Core, som egentligen var en reboot på hela .NET-konceptet.
Ja, nej, men det som är stora skillnaden var ju att när .NET Core kom till tanken, så var det ju ASP.NET-teamet på Microsoft som började med det som kallas Project K, som var det lite där vi provar om det går att köra cross-platform. Vilket gjorde att första .NET Core var ju... de tänkte ju inte på andra saker. Vilket ibland kan det vara bra om man gör en proof of concept, att vi löser en sak och vi löser den bra. Så då ändrar de ju, då var det ju verkligen så att vi hade nytt projekt, man får, det är ju inte alla som minns där nu, det är ju redan historia, det man märker, men då hade man ju ett JSON-format istället för gamla XML-formatet som man hade i projekt, och man gjorde det var ju väldigt tailored för att göra ASP.NET-appar och API-er, och det var ju bara det de tänkt på. Sen märkte de liksom att det fick ju inte över folk, för det var väldigt svårt. Om du har libraries så vill man ju kunna återanvända dem mellan .NET. Och då var det ju så att ja, då kom det där, först PCL kom som de där PCL-libraries, och sen kom .NET standard. Och det var ju ändå någon form av minsta gemensam nämnare. Och man satte bördan på ett ovanligt sätt, att man var tvungen att korskompilera eller göra något annat för att få det att funka. Då. Sen med 3.1 och även med 5.0, helt plötsligt kom ju saker som WinForms och WPF. Och även sånt in. Så plötsligt började de inte bara vara cross-platform, utan det kom även med saker som var då Windows-specifikt eller Mac-specifikt med, och sådana grejer som kom in i rörarna. Och med 5.0 så kom de ganska hög kompatibilitet med mycket WinForms och WPF. De breakade några få saker, men de var mer för att lösa gamla buggar. Det fanns ju saker som med high DPI, alltså typ med hög DPI-skärmar och liknande, som inte WinForms har hängt med på. Det passade de på att lösa då, men det är också att då ändrar de också beteende. Men de resonerade så att om de ändå gör den här migreringen, så får man ändå testa om sin mjukvara och hållet sådana grejer. Så att de tog lite, men det mesta gick att komplera rakt av. Mm. Och med och kolla nu med 6.0 som släpptes förra året, att nu kommer de inte porta något mer från gamla framework, men de har stöd för ganska mycket. Plus att de har ju stöd för allt nytt, och där är ju det stora som har kommit med, i och med att det stämmade ur API och webbvärlden, är ju att där är ju performance viktigt, och även med moln och sånt då. Så att mycket fokus har ju varit med att nyttja mindre minne, mindre CPU och effektivare. Och ser man liksom, de har ju den här Tekken Power Benchmarken som är, de är ju syntetiska, men det är ändå att .NET nu är på topplistan är ju någonting som historiskt sett man aldrig har sett en gammal IS-webb med .NET och ASP-filter och allt som var för. Det var ju en meg var ju bara om du knackade på dörren i memory space, och sen gick det ju upp, och då kan vi tänka att om du har en webbserver och du ska ha en meg per request, så var det ju, men nu är man ju nere på helt plötsligt på kilobyte även på de andra och sådana grejer, så att där har de ju fokuserat jättehårt på att om man kollar en webbserver så är det ju bara strängar som kopieras över internet, det är ju vad det egentligen är, och där har de ju nya datatyper med span och tid, där man helt plötsligt kan göra att man inte behöver kopiera strängar, utan man kan dels göra effektivt delar av strängar, för ofta är det som är JSON eller HTTP-headers eller sådana grejer då. Men plus att man inte behöver kopiera dem, utan man har säkra sätt att ha read-only strängar som man passar som referenser istället för. Historiskt sett i .NET så har det varit så att så fort det sträng skickas över som parameter så kopieras den ner till nästa, och så är plötsligt har man en heap eller annat fullt med strängar. Det ser man när man gör en, om man gör en memory dump på .NET så har det varit mycket, men där är det där de har minskat mest, och helt plötsligt ser man att ja, men det här refererar till samma saker eller sådana grejer, så att det där har ju varit stort fokus på det. Så där är ju mycket av fått performance, är ju helt plötsligt att man inte behöver garbage collect hela tiden, och man behöver inte göra den typen av grejer som är. Så där har ju blivit ett stort paradigmskifte från att vara något som är tungt och slött och som kräver att man har någonting som kan värma upp halva Göteborg, serverpark, till att man kan ha till och med ner på Raspberry Pis och ARM-containrar. Och där är ju en stor grej att det finns liksom nu native, de släpper för både ARM och lite som jag, som du sa till mig inledande, ska liksom att folk tog bara köpa Windows, och så sa jag liksom att ja, men snart kommer folk att snurra det fortfarande på Windows. För att det är så mycket cross-platform-fokus nu, och containers och den biten. Så att där har ju varit ett stort skifte. Men fortfarande är ju mycket, du kan köra exakt samma klasser som du kompilerar i .NET 1 kan du ju kompilera i .NET 7.
Det är faktiskt riktigt imponerande. Jag satt väldigt länge med .NET Framework fram till ungefär 2020 var första gången jag hoppade på ett .NET Core-projekt, och då var vi på 3.1, vilket känns som att det var egentligen startskottet för .NET Core, för innan dess så har det varit precis som du sa, det hände väldigt mycket med varje release. Och 3.1 känns som att då fann de fotfästet på något sätt.
Det är lite grann klassiskt Microsoft-manér att vid version 3 så är man lite grann hemma. Och så är det lite grann, känner jag också nu också, att, då kan man säga att nästa ombot var ju vid .NET 5 när de bytte namnet, och nu med .NET 7 så är man på ett bra ställe, tycker jag, med generellt.
Mm. Apropå Microsofts namngivning, det hette alltså .NET Core fram till .NET Core 3.1. Sen kom det ingen 4, va? Eller hur?
Nej, för man tyckte det skulle vara förvirrande i och med att det fanns .NET Framework 4. Men så att det är ju...
Ja, just det.
Och då blev det med femman, så sa de att det kommer aldrig komma en desktop femma. Utan där är serviceregister och patcher och bugfixar. Så det är där man är på miners och trycker för resten av dess liv. Mm. Och sen har man fortsatt den releasen. Och den nya versionsschemat är egentligen då att de har att jämna nummer är det som de kallar long-term support för de grejerna. Och de udda numren är det de kallar standard support. Och skillnaden är ju då att det är 3 år på de jämna och 18 månader på de udda. Men det är ingen kvalitetsskillnad eller något sånt, utan det är exakt samma kriterier och tester och genomgångar.
Mm. Och det ska sägas att en uppgradering är extremt lätt. I princip ändra target.
Ja, och det har blivit mycket lättare, för att förr, jag inte, de som varit med länge minns när man hade den CS-proj som var det varenda fil som fanns i projektet var med, och även varenda NuGet-paket låg i en package-config.jxml, och då blev det att allting var definierat. Nu har det blivit, och där också de har vänt, liksom, nu är det bara det utöver standard som jag har som ligger med där, vilket gör att det är väldigt, en konsolapplikation kan kanske vara bara 10 rader max i sin CS-proj, vilket är väldigt trevligt. Så det blir bara undantagen som ligger där. Vilket gör också att uppdaterar man SDK så är det just att man ändrar det som kallas framework, target framework monikern, som är då man går från net 6.0 till net 7.0 eller lite. Mm. Så kommer man få med sig alla standard, typ som systembibliotek, kommer automatiskt uppdateras då. Sen kan det vara att man har några, typ att kanske någon dependency injection som ligger på 6.0, och då får man uppdatera den då. Mm. Som package reference.
Sammanfattningsvis kan man väl säga att om man inte har provat .NET förut, så är det här ett gyllene tillfälle att hoppa på det, för att det är så mycket mindre boilerplate som jag har hört folk klaga på också, att det liksom krävs jättemycket runt omkring för att ens få till Hello World, och det har de också gått in för att minimera så mycket som möjligt.
Ja, och det är ju bara att se som med när de börjar ändra konsol-templaten, man ser nu sånt andra, så är det ju bara varför ska jag ha en program CS med massa deklarationer? För oftast vill jag bara börja med en console write line för att se. Den är alltid samma. Mm. Och de har ju även det de lagt in senare nu. Och det har ökat med varje med sexan och även med sjuna. Att man har det som kallas implicit namespace. Alltså att man får in vissa namespaces. Kom med. För man alltid använder systemet. Eller man alltid använder de här i projektet. Så kan man... Dels i vissa får man alltid med på köpet om man enablar den funktionen. Men man kan också lägga in i projektfilen att de här modell namespacet som jag har, eller det ska alltid vara på alla automatiskt. Mm. Och de har gjort, och så det är ju det att även om gammal kod alltid kompilerar, så ser ju inte kod så ut idag i .NET 7 om man följer det som är best practice där. De har ju gjort, V6 kommer ju där med att man kan ha, helt plötsligt behöver man inte ha måsvingar för ett namespace, för man kan bara skriva namespace och så semikolon, och så gäller det för hela filen. Vilket gör att man tar bort en flexibilitet att du inte kan multipla namespace per fil då, men ofta så har man ju bara en per fil. Man kommer ju med 6 med record types kommer med, som är ju att man helt plötsligt, om jag har, ofta har man de här DTO-objekten, data transfer-objekten, som är klasserna som var att om jag har lite getters och setters och så vidare. Och här är ju bara att man i princip bara skriver en konstruktor, inget mer, och då kommer man få propertyna på köpet. Och dessutom immutable som standard, vilket är väldigt trevligt. Men när man tillåter ändå att JSON-serialiserar så kan populera de här objekten. Och man har lagt till lite extra syntax för att kunna kopiera de här utan att behöva kopiera alla värden med de här en with-syntax och sådana grejer. Men det gör ju också att det plötsligt blir det som var 30 rader boilerplate code är bara att jag vill ha de här 4 fälten. Done. Det är det som finns i filen. Vilket sånt är ju trevligt. Så det är ju, det som är nytt kan ju inte kompilera på det gamla, men man kan ändå ta med sig en kodbas och pragmatiskt migrera steg för steg, vilket är trevligt att inte blir de här Och man vet ju med Python och vissa versioner när det är att det är två världar. Man känner igen syntaxen, men det händer konstiga saker om man försöker använda det fel version. Så där är de solida, tycker jag. Det är trevligt.
Mm. Det har ju släppts en ny version nu, .NET 7, som kom för några veckor sedan, eller hur?
Ja, det var i början av november kom ju den, så har de med .NET Conf. Ja. Som de har. Och det är ju också en förändring att de har satt att en gång per år skeppar vi .NET, oavsett vilket state det är ungefär, inte riktigt, men så att vi har liksom här, tåget går, en gång per år släpper vi en .NET-version, vilket gör att man kan också rent som innan visste man ju inte när Windows Vista kom eller Windows XP kom, eller det var svårt att hitta, men nu vet man att det här är tåget som går, och så får det bli att om det inte funkar så döljer man det bakom någon form av opt-in-flagga, eller så kommer det i nästa version. Mm. Så det tycker jag är, jag gillar den typen av att man kan beräkna på att veta när saker kommer och sånt då. Och där är ju också en stor skillnad som gjorde i med .NET Core, eller egentligen strax innan .NET Core, så började de ju skriva om kompilatorn. Innan var ju den ett mishmash av C++ då, och så skrev de den C-sharp med Roslyn då. Mm. Vilket gjorde också att de har kunnat även versionera men i och med att de kan släppa en runtime nu och en kompilator parallellt, så vissa delar av typ, det finns saker som man måste få language preview, så kan du få funktioner, saker som kommer i .NET 8 redan nu, för att de kan separat versionera, så det är mer att om de skeppar .NET 7 så drar de ett sand att de här featurena är testade och klara med, men du kan ändå testa nya, så att kompilatorteamet hålls inte tillbaka så mycket av, det är bara om det krävs att ja, men här gör vi en ny minnesversion så vi behöver en ny runtime eller den typen av grejer, men mycket är ju inte att du behöver en ny runtime för att funka då, utan då kan de släppa funktionerna redan nu. Mm. Och det gör ju också att teamen kan vara mer förberedda. Det blir inte det att man har dödsmarschen de två veckor innan release där alla ska få ihop det här paketet. Så det var, ja, de som har klassiskt stått ett projekt, vi vet det här, när CD:n ska in i lådan så var man dödstestade, men den, utan nu kan och teamen kan jobba individuellt, så man ser ju det att Entry Framework-teamet kör ju sitt race, och Spronet-teamet kör sitt race, och Azure Functions-teamet kör sitt race, och kompilator kör sitt. Sen kan det ju vara att de har beröringspunkter, att ja, men det här functions är att vi behöver det här, och då kan man, men ändå att man kan jobba, vilket jag tycker det är en, jag tror det är en stor fördel att göra att det har blivit så pass stabilt som det är nu.
Mm. .NET är ju, det är ett samlingsbegrepp för ett gäng saker. Du har liksom dels ramverket för att bygga olika slags applikationer. Man har CLR:en, Common Language Runtime. Mm. Och man har C-sharp, och jag vet att det finns en massa andra språk som kör på CLR, men C-sharp är nog det överlägset största.
Ja, och det är ju så, och det är ju det som är trevligt om man ska komma igång med .NET idag. Det är ju som, för jag vet, jag hjälpte på Python-utvecklare att komma igång nyligen. Och det är ju att, då är ju egentligen att man, det finns en, om man skriver get.dot.net så kommer man till en sida där man laddar hem, kan ladda hem, och tar man den senaste så får man en command line som heter .NET. Och där kan man ju just, då finns det för att göra .NET new för att skapa ett projekt. Man gör .NET restore för att hämta sina beroenden. Man gör .NET build för att bygga. Och det är nästan så att det märker sens att det är .NET test för att testa och så vidare. Så där det är ju fördel att man har, det finns ju inte där, innan var det ju ett insteg bara att få miljön. Det var ju väldigt trevligt, man fick Visual Studio miljön och allting. Men det var ju både en monetär insats och även att det var, nu öppnar det här cockpit, det blir ju som att gå in i en Boeing 747 cockpit med alla knappar och grejer, men ibland är det skönt att man lär sig någonting, att man kan börja avgränsat, och där är ju, men fördel också med CLI är ju att ja, men det är mycket lättare i DevOps-scenarion, för att jag har ju någonting jag faktiskt kan skriva kommandon för att göra de här grejerna, att om jag ska skapa ett NuGet-paket så kan jag skriva ett pack, och det är ju väldigt lätt att skripta eller göra de grejerna, och om jag ska pusha upp ett NuGet-paket så är det .NET NuGet push, och så ska man publicera ett webbprojekt så är det .NET publish och så vidare, så det finns, jag kan testa och resonera lokalt på samma sätt som min CI gör, men innan var det ju, ja, jag kör MS-build på något sätt på en CI-server, den kör på ett annat sätt än vad jag kör lokalt. Här kan man ju köra, och det tror jag har varit den största vinsten för att få folk att få ett lägre instegströskel att komma in.
På tal om C-sharp så kommer det ju en ny version tillsammans med .NET 7, och den är uppe i C-sharp 11. Kan inte du berätta lite, vad har vi att se fram emot med C-sharp 11?
Inte jättemycket egentligen. Men jag tycker det är rätt skönt. Men, det har varit, men däremot så är det saker att de har ju gjort en hel del. De sitter ju med de såna här saker som förenklar just att du kan lägga på ett required på helt plötsligt att om du gör en klass där du har getters och setters. Och så vill man inte, innan fick man göra en konstruktor per så typ flöde man vill tänka på. Eller det här måste alltid vara satt eller så vidare. Och nu kan man lägga på ett required keyword på en property och så ser man att det här måste vara satt innan objektet är skapat. Mm, så sånt är ju rätt till att man, för då blir det inte liksom massa boilerplate utan blir att det ligger där. Med sexan kommer ju allt det här med mycket med nullable och liknande fullt ut att man kan få att kompilator nullcheckar åt det. Men det är lite sådana enkla. Det har även de har lagt in en hel del på med runtime när det gäller interface och sånt, så att man kan ha, helt plötsligt kan du ha implementationer på interface. Så du kan lägga kod alltså i ditt interface, så att innan nu var det ju en stor breaking change om du lade till någonting på ett interface. Då gick ju allt sönder för att alla måste implementera den funktionen. Nu kan man lägga på en default-implementation på och det kommer fortfarande vara binärinkompatibelt i vissa lägen, men du kan bara kompilera om och så kommer det ändå funka med den nya versionen. Och det öppnar upp för saker som, det är inte bara instansmetoder, utan de tillåter även statiska metoder. Och det är ju saker som ja, operator, alltså overloads, eller du kommer operatorer och liknande. Och det gjorde de för att enabla saker som att ja, men om jag har en massa mattetyper av olika slag, jag vill kunna plussa ihop de här och ha ett generiskt. Ja, det, då gjorde det att helt plötsligt har fått en generic math matte formalitet då. Så de har implementerat det på alla typ av value-typer som finns .NET och redan implementerade. Men gör man en egen value-typ så kan man också implementera de här vanliga operatorerna och sånt med ett interface. Och det gör ju också att man kan i sin tur ha gemensamma metoder för saker som innan fick man duplicera eller ha basklasser eller den typen. Nu kan man säga att men, om vi har en summa-funktion så är den är ju samma genom alla. Den ska bara addera eller liknande. Då kan man ha en gemensam. Så det är en stor vinst. Och det är ju även där man tänker sig med kombinerar man det med link och liknande när man gör AI-saker så kan man helt plötsligt få in mycket smidigare och också tajtare kod helt enkelt. Det är ju även saker de har lagt till som saker de har förbättrat, pattern-matchningen som kom med tidigare .NET 6 och liknande som man har. De har ju det här med helt plötsligt kan man switcha på strängar och liknande på ett annat sätt så att du kan, det som har de nya spanntyper och liknande kan även switcha på utan att behöva att det skapar nya innan klasser och sånt och liknande. Du även kan switcha på lister och sånt som är pattern matchning kan man finna sånt, så du kan göra att den här listan ska innehålla de här fyra elementen till exempel och sånt, så kan jag göra väldigt kraftfulla som blir saker som var if then else return blir kanske en rad istället då. Så det är ju sånt som det blir mindre. Det blir inte alltid mer lättläst kanske i vissa lägen, men det blir kanske det är färre rader, ibland färre buggar. Och det blir också såna grejer som man missar. Saker som är bra med ett switch state är att man måste uppfylla alla kraven. Det är ofta när man missar det med en if-sats, för man gör if-then-if-then och så gör man return på slutet och så finns det något case man inte har tänkt på. Gör man ett switch statement så måste man säga att ja, men om det här händer så om det här händer, så kommer kompilatorn hjälpa dig och inte runtime. Men jag kan säga att min favoritfunktion, jag som gillar att generera kod, det är ju det som kallas raw string literals som kom nu. Och det är att man egentligen kan, att innan hade man där, man kan göra en at och så gör man ett citat. Och så kan man göra vad man vill inom de här, så länge det inte var ett citattecken. Nu kan man istället göra att man, om man gör det och så gör man ett par citat, ett fyra på raden, då kan man skriva vad man vill inom där. Vilket gör att då kan man klistra in JSON i sin kod, eller du kan klistra in någon, om du har XML eller linje eller sådana konstanter eller sånt. Du kan rakt av, utan att börja på, jaha, vad ska jag escapea de här och göra backslash liknande. Utan det, och det är saker som source generators och kodgenerering. Och även om jag har, den här servicen ska alltid returnera den här JSON-strängarna, då kan jag ha det färdigt som en konstant och bara klistra in det. Och det blir också mindre buggrisk att jag glömde det här stringinterpoleringen. Och den stöder även stringinterpolering och sånt också. Men det blir att man får antalet sådana här ja, man förenklat antal citat man gör hur många saker man vill göra för att hur många målsvingar man behöver göra för att kunna stringinterpolera då.
Just det.
Så man kan skjuta in då. Så att det. Och är det så att det inte räcker med två målsvingar så kan man lägga till två citat till och så blir det fyra istället och så får man på den sättet kan man slippa escape. Det är ju ofta jättebra om just man gör enkla API-er eller enkla kodgenereringar eller sådana grejer.
En sak som kommer i .NET, alltså i ramverket som jag har hört väldigt mycket hype kring är AOT, Ahead of Time Compilation.
Mm. Och det är ju sån, det har ju också, framförallt var ju det tanke på container och sånt, så vill man ha så lite som möjligt på containern. Så att då börjar man med att man kan få en, ja det var verkligen 2.1.3.1 timescale, att man fick det att man kunde få en single file som man egentligen gjorde något som var self-contained, och då fanns det två lägen. Antingen så gjorde man hela sin applikation self-contained inklusive runtimen, eller så gjorde man bara sin applikation och så krävde man att runtimen fanns på plats, men att man fick en enkel fil som det. Sen har det kommit mer och mer för varje version, och sen nu att man kan ha att man dels optimerar koden för den där den ska snurra, och då kan det vara saker som processor eller man säger att det här ska snurra på ARM så jag kan föroptimera den för ARM, att man grejerna. Och det används ju mycket med det som kallas med MAUI, som är deras mobilapplikationer och liknande, kommit därifrån att där vet man att det här ska snurra på en sån här mobil och då kan vi förkomplera den. Men sen finns det ju en del som är, man kallar att man kan egentligen att kompilatorn kan gå i steg, och det som kallas tree shaking och liknande, att det har kommit mer med att man kan faktiskt säga att men den här delen av koden används inte, ta bort den så den inte kommer med då. Och inklusive runtime då. Då kan man göra att man kan komma ner på att man kanske har en applikation som istället för 200 meg blir 50 eller 30 eller 20 meg eller mindre då. Och det är ju trevligt med containers, för att ju mindre de är ju snabbare startar de och publicerar och skeppar och kostar mindre pengar att lagra. Och framförallt gör det ju att det blir inga beroende, och då kan man ju köra de här. Det finns ju hardened containers som är egentligen att man har bara sin kod på, inget annat. Och då blir det väldigt snyggt, då kan man välja att man har, det är ju lite som Alpine började lite åt det hållet, men även, nu finns det ju även Ubuntu som har att ja, men vi behöver inte ha massa saker för, även om det var nedstippat så fanns det massa saker med init och lite startgrejer och sånt som inte behövs om jag bara kör en process. Så där, det är ju det som är nyttigt då. Då blir det ju, det blir säkrare, det blir snabbare och det blir drar mindre och mindre, och man kan inte exploatera det på samma sätt. Och där är ju det som kom också med, man tänker hur man bygger, att man har ju, som vi säger, att man har ju SDK som är en del. Det är ju där man kan välja när man laddar hem .NET, att vill jag ha runtime eller SDK? De har SDK får man ju båda. Men sen finns det ju även som man, ofta när man bygger container så gör man ju att man har en SDK-container och så har jag en output igen, där man bara har sin kod och Linux-kernel typ. Vilket gör att man får sånt som man bara hade innan om man körde Rust eller C++ eller de skalan då, kan man få. Att det finns, och enda liksom nackdelen med sådana är att då måste ju jag patcha min kod. Om det kommer en bugg i runtimen så behöver jag hantera det. Men det gör man ju ändå med container, man måste ändå bygga om. Mm. Så att det är inte en faktor där. Men det kan ju vara en faktor om man har på, om du snurrar på en vanlig server, så kan det ju vara att man, det blir väldigt stora applikationer mot förr. Förr kan ju en .NET-applikation, det var 200k för det, allt fanns på Windows. Men nu kan det bli att varje applikation är 50 meg, och det kan ju vara en faktor eller inte en faktor. Men och där är ju olika applikationer kan bete sig olika. En konsolapplikation är väldigt enkel, där är liksom, det händer ingenting. Men däremot när man börjar kolla saker som dependency injection och liknande, så kan det bli problematiskt, för där vet man inte alltid vilka reflection och sånt som var innan, att man dynamiskt laddar in då. Och där har de börjat jobba med, det finns ju nu en source-genererad dependency injection som de sitter och labbar lite med, som är egentligen att ja, men, den ändras ändå inte när jag har gjort min lagt in vilka beroende jag har och servicer. Det är inte så att man, det var jättepoppis, man trodde alltid det förr. Jag vet att man satt med gamla applikationer att jag ska ha mina plugin-ramverk och jag skulle ladda saker där dynamiskt sånt, men efter man skeppade så var det väldigt, väldigt få som, det är snarare en feature att man inte kan ändra internals efter man har skeppat saker. Så där är ju medan att man, då kan man få ner det ännu mer och säga att ja, men det är just när det är, och där är det enda som är lite svårt är med grafiska appar som WinForms och VPF och sånt som fortfarande har mycket som inte är kompilerat. Och där kan det vara att man får sämre resultat, eller de säger helt enkelt att här kan vi inte göra det, att vi kan inte tree-checka ner den här. Men på, man märker stor skillnad på om du gör alltså en container är ju bara en konsolapp. Och där har man ju väldigt tajt kontroll på vilka grejer man använder och inte använder oftast.
Men du Mattias, det här var ju en superbra genomflygning av .NET 7 och historien fram till .NET 7. Har du något som du ser fram emot som ligger i pipen för .NET?
Alltså det finns ju någonting som jag tycker varit verkligen håller ögat på nu. Dels det är det ju hela det här man WebAssembly-biten som har kommit, dels med Blazor och liknande som har kommit att man börjar köra. Men det som jag som är lite mer backend, vilket jag tror många dotnetare också är ju steget, vad händer efter container till exempel? Eller det är ju fortfarande så att man skeppar rätt mycket, som sa det med harden, man skeppar rätt mycket med en container. Och då finns det ju ett som heter WASI, ett projekt som är egentligen att man kör, istället för att köra en container så har man en WebAssembly runtime. Och där finns nu experimentell support som släpptes på bild. Visar de med, det är ju Steve Sanderson som är bakom Blazor. Han är ju klockan, han börjar släppa en sån. Det finns en sån modul man kan dra hem för att testa. Så de, även .NET börjar jobba åt det hållet. Och det fräcka med det är att då kan man helt plötsligt ha något mellanting. Man faktiskt kan få att koden behöver inte börja köras hos, det kan ju finnas saker man inte vill köra hos slutkonsument, eller det kan vara säkerhetskod eller säkerhets, men den kan köras på CDN:et. Och där börjar ju nu utsända saker som Cloudflare och vissa andra har stöd för att man kör den här typen av WebAssembly-kod på CDN-edgen. Så man kör det väldigt nära personen, men man kör det, och då går det hela här och här. Så istället att man kompilerar lite en native x86-assembly eller ARM-assembly, så kombinerar man ner till WebAssembly med en liten runtime. Och ofta är det fräcka med det att man kollar en service över att den behöver inte så mycket, den behöver inte ha en hel Linux eller en hel annan, utan den kan snurra på det här. Så att det tror jag kan bli, om de får fram det, så kan det bli värt som välmående på ett sätt. För det blir ju så att man kan få ett mellanting att snurra på en server, och man kan snurra närmare. Och då har man just det att man kollar sin modell för vad som är, ja men den här koden är för känslig för att snöra på klienten, för man vet inte att vem som helst ska kunna öppna och titta på den, men den är inte så, man litar ändå på kanske på sin CDN-leverantör eller sin egen eller där, man tror jag. Och den kan köras väldigt effektivt där, som har små workers och liknande, små API-er och saker. Så det tror jag kan bli riktigt fräckt.
Det låter lite som det som Azure Functions och AWS Lambda brukar användas för, eller?
Ja, och det är lite grann. Och det är, man kan säga att man har tagit det till nästa steg. För nu vet jag ju, till exempel, och det kommer AWS Lambda stöd nu, där time-kompilerade Lambda Functions kom nyligen. De hade ju sån event på Reinvent. Så de stödjer ju .NET Native Functions eller Lambda. Men där är det ju fortfarande man har en hel, du har ju någon form av hel host-miljö med ett OS, och men så här är ju att man vet ju snabbt en node-app startar om man är på gott och ont där. Och det här blir ju samma grej, att det kan vara man har en kod och det finns bara den koden som ska köras. Det blir väldigt light. Så det tycker jag det är intressant att se hur det utvecklas. Så jag tycker det som är kul är att se att de, alltså, redan nu är med på tåget på någonting. Förr var det lite grann att man märkte ibland att, ibland var ju märkt att de väntade och tittade och se vad som sticks. Men i och med att de har de här att team kan jobba individuellt, så blir det ju att de kan återhandla saker som Samarin, gamla som blir Mauer-teamet, sitter ju mycket med här och tar på mobile, och då kan de komma in på andra saker. Men, så den blir intressant. Så, sen är ju sen styr det lite grann, men jag tycker det är en grej som jag tycker verkar intressant att följa vart det hamnar. För det blir ju också att innan har man ju varit begränsad av att .NET bara körde Windows. Det blir ju allt från hostingmiljöer till, och det fanns begränsningar på att man skulle ändå köra .NET för att man ska få in en runtime eller liknande. Nu finns det ingen ursäkt för folk att gnälla på att varför ska jag köra det här? För att ofta man såg webbhotell och sånt förr var att vi har PHP det här, eller vi har stöd för det här. Eller, men nu blir det ju att köra WASI, det blir mer demokratiskt på något sätt, för det blir ju att, ja, har du den här runtimen, det blir lite grann det som Java eller .NET var tänkt att vara, fast på ett mer öppet sätt. Så det tycker jag, det verkar fräckt.
För att svara på frågan från avsnittets början, om det var dåtid eller framtid, det låter helt klart som att vi börjar närma oss framtiden.
Ja, och där tycker jag just att en del frågar ju alltid, vad ska jag närma? Ska jag köra 7 eller 6? Eller, och min filosofi, så långt det går så brukar vi det är en illusion att man bara jag väljer den här så har jag 3 år på mig. Det kommer en ny .NET-version varje månad. För de släpper ju security patches och liknande, så du måste ändå uppdatera. Så jag tycker det ska vara mer att kolla vad finns några beroende eller liknande som stoppar den från att uppgradera. Där kan ju vara till exempel att de gör ju hoppland som är massive functions, så har de, kom ju med 5 kommer det att kallas som var isolated, som var att det kördes en egen process. Med .NET 7 så är det bara isolated som gäller, och det kan vara saker som håller kvar den på 6 tills man har migrerat. Eller det kan vara den typen av grejer. Men annars tycker jag att det är lika bra och testa och börja kompilera sin kod. Även om det skiftar så är det väldigt enkelt med nu med vanligt att nätse lite att prova vad händer om jag byter till 7. Funkar det? Eller, och där har de ju den nu att 2 månader innan release så kommer ju de RC-versionerna, och normalt sett som RC2 så har man en Go Live-licens, så då kan du börja testa i produktion för att utvärdera. Vilket vi gjorde, vi hade flera saker i prod tidigt. Och nu har vi mycket på .NET 7 redan ute, så det är, jag tycker det är bara testa, och det är ju enkelt att byta version, det är bara att ändra i GlobalJSON så att nu ska köra SDK och byta en framework. Så det är enkelt att testa i förtid.
Ni hör, testa bara. Jag tycker vi avrundar med de orden. Mattias, tack så jättemycket för att du ville komma hit och prata om .NET 7 och tidigare och senare. Tack så jättemycket.
Tack för att du kom, vad trevligt.
Tack. Och ni som lyssnar, gå jättegärna in på kompilator.se för att se äldre avsnitt. Ni får jättegärna lämna en recension på iTunes, och om ni lyssnar på Spotify får ni jättegärna följa kompilator där, så kommer jag högre upp i rekommendationslistor, och det blir jag jätteglad för. Tusen tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen nästa gång.